Du lyssnar på Loppmarknadsarkeologerna, det lilla programmet som spårar upp historierna bakom vanliga, billiga loppisföremål. Jag heter Tommy Jönsson.
Och jag heter Maja Åström. Under jul- och nyårshelgerna så kommer vi titta lite närmare på vad som finns bakom några av våra vanligaste julprylar.
Som till exempel den här lilla saken. Trycker du ner såna här i vitmossan i adventsljusstaken, Maja?
Det här är ju mina bästa från barndomen. Det är alltså små flugsvampar av typ papier-maché med en liten ståltråd som går ut från svampens fot. Och så kan man liksom fästa fast dem i mossan.
Men vet du, nu när jag sitter och liksom tittar på den här och funderar så känns det faktiskt lite konstigt.
Vadå? Att vi har giftsvampar i adventsljusstaken?
Ja, men alltså så här, på ett sätt är det självklart. De är röda och vita. Jättefint. Julfärger. Å andra sidan så växer inte flugsvamp på vintern. Så det känns inte som att det klaffar ändå.
Det här är faktiskt ett litet julmysterium. Så nu undersöker vi.
Varför flugsvampar i adventsljusstaken?
Nu ska vi se här.
Vi börjar med att leta i Svenska museers fotarkiv.
Här.
Och nu för tiden behöver man inte ens få dammiga fingrar av att arkivsöka. För mycket av fotomaterialet är digitaliserat och indexerat efter sökord.
Kolla, den är ju pyntad.
Ja, 46, fotodatum 46-55.
Kolla, det är en sån här, jag tycker det ser ut som en sån här i mässing som man har sett. Så just är det mossa, det är fyra ljus.
Ja.
Och det vi ganska snabbt ser när vi letar efter de små flugsvamparna, det är att deras, så att säga, plattform, alltså adventsljusstaken med fyra ljus, den börjar bli vanlig på fotografierna framåt 40- och 50-talet.
För att få lite större koll på läget beger vi oss till Nordiska museet i Stockholm. Så. Kanske vet de lite mer om när och varför vi började proppa ner mossa och små svampar i ljusstaken.
Det är nog förmodligen under efterkrigstiden någonstans. Det är inte okänt tidigare, det är det inte. Men det är nu det börjar bli, man börjar se att det sprids.
Det här är Jonas Engman.
Och när det gäller julen, många av våra högtider kan man säga, för att vara riktigt krass, så fick de sin form, det är nog snarast under efterkrigstiden.
Han är intendent och etnolog på Nordiska museet. Specialiserad på våra traditioner och högtider.
De här svamparna i adventsljusstaken, flugsvamparna, varför har vi dem?
Ja, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Hur kommer det sig att vi plockar in saker från naturen och i våra fönster? Det har vi gjort, jag menar det vi har blommor och sådär hemma. Mm. Men jag skulle tro att, det är svårt att datera exakt, men jag skulle tro att det här är en influens bland annat från tomtebarnen och där klär de sig ut till flugsvampar. Mm. Och att det sammanfaller med en period när vi också kulturellt, alltså sent 1800-tal, början av 1900-talet, när vi kulturellt sett i Sverige och västvärlden, eller i alla fall Europa, började så hylla naturen och sådär. Inte naturens vildhet, utan naturen som, när vi tar hem den och vi liksom kontrollerar den, vi domesticerar den, vi gör den till och med en del av familjen, kan man säga.
Barnboksförfattaren och konstnären Elsa Beskow nämndes nyss. 1910 så kom hennes bok Tomtebobarnen. Och tomtebobarnen, de hade som bekant röda mössor med vita prickar på. Alltså flugsvampsmönstret.
Och när vi söker vidare bland arkivfoton och svenska museer så hittar vi några avfotograferade prydnadssvampar som i tid nästan matchar tomtebobarnen.
Vi läser på beskrivningen.
Flugsvamp av papier-maché, 5 stycken. Ingår i tomtelandskap, inventarienummer 32901 32934.
Här finns också följande anteckning. Tomtelandskap har funnits i borgerliga familjer åtminstone från 1920-talet och framåt. Förutom benämningen tomtelandskap kan det till exempel också kallas julbord.
Alltså, ordet julbord går ju att använda till olika saker, men det har varit en utställningsyta för föremål och annat, prydnader och sen också inte minst julkrubba.
Här ser vi alltså att flugsvampen var juldekoration i våra hem redan innan adventsljusstaken med sina fyra ljus slog igenom.
Men du, det finns faktiskt en lite märkligare teori om flugsvampens koppling till julen. Och jag känner att vi Vi måste vädra den.
Mm. Vi hittade ett spår i en bok som är skriven av de tyska antropologerna Christian Retsch och Claudia Müller-Eberling. Den heter Pagan Christmas, The Plants, Spirits and Rituals at the Origins of Yuletide. Och i korthet så kan man säga att den här boken försöker spåra det förkristna och hedniska ursprunget till många av våra jultraditioner. I boken så gör de en koppling mellan den rödvita varianten av jultomten, alltså den som vi brukar se idag, och gamla shamantraditioner som sägs ha funnits i subarktiska områden av Sibirien och kanske även här i Norden.
I den här kulturen så var flugsvampen det rituella rusmedel som shamanen brukade. Och de lägger stor vikt vid att shamanen ska ha varit röd och vitklädd, precis som svampens färg är ju.
Mm.
Och det refereras till en etnobotanist vid namn Jonathan Ott som menar att shamanen skulle ha klättrat ned genom rökhålet i hyddorna natten innan rituella festligheter och att han hade med sig en säck flugsvampar som han delade ut.
Vad tror vi egentligen om den här teorin, Maja?
Nej, förlåt, men nej. Och när man läser den här boken så måste vi ju säga att det är glest med de riktigt hårda bevisen.
Mm.
Vi kan väl se vad vår traditionsexpert på Nordiska museet säger.
Ja, alltså man ska aldrig säga att saker och ting är fel. Men det är ju så här, bara om det nu överhuvudtaget stämmer att det finns en sån här shaman-tradition. Vi får tro dem på deras ord på något vis. Men så är det ju väldigt, väldigt avlägset. Alltså helt osannolikt att bara för att det finns någonstans i Sibirien att det skulle finnas någon slags samband mellan det så här, annat än tematiskt eller motivmässigt och sådär. Och det är ju inte så konstigt. Och att han skulle vara klädd i rött, nej. Men alltså rött var ju en färg som det var ovanlig och dyr. Och skulle man vara fin eller speciell, ja då var det väl röd färg då.
För att komma vidare så började vi gå igenom gamla julkort. Kanske kunde det finnas någon ledtråd där.
Det här julkortet till exempel så ser man att det här är nog alldeles säkert någonstans i sekelskiftet 1800-1900.
Vi tog oss till Postmuseum i Stockholm.
Jag älskar julkort överhuvudtaget. Jag är verkligen julkortsfreak.
Där finns en enorm samling av julkort.
Ingen liten tomtenisse det där inte.
Svenska såväl som utländska.
Och där finns också Vivi Nybom, utställningsproducent. Och pedagog.
Om man tittar på tidiga julkort, alltså gamla tidiga svenska julkort från slutet på 1800-talet och början på 1900-talet, så då är väldigt många av dem importerade från Tyskland. För att vi hade inte riktigt kommit igång med tryck. De var väldigt duktiga på att trycka helt enkelt där.
Vi letar.
Och tittar man då på tidiga julkort så kan man se att de kan vara märkliga. Det kan vara som det här då, att man har rosor och fietmejer. Och
hon hittar exakt vad vi kom för.
Rosor och fietmejer och en liten flugsvamp. Och
det hon visar upp är ett julkort som är tryckt i Tyskland vid förra sekelskiftet, men med svensk text. God jul, står det. Förutom blommorna och en flugsvamp så finns också en hästsko som ramar in Sankt Nikolaus. Och i hörnen finns även fyrklövrar.
Och det här är så otroligt tyskt, det här kortet. Det kan man verkligen säga att det här är inte en svensk tradition alls. För att om man tittar på den här tomten så ser man att det här är Sankt Nikolaus. Det är inte den svenska tomten.
Varför ville tyskarna ha lyckosymboler på julkorten?
Jag antar att det är så här att man önskar oftast god jul och gott nytt år samtidigt. Och då känns det naturligt att önska lycka på det nya året. Och då lärde jag mig häromdagen att det här med lyckans ost, som vi säger, att man i Tyskland säger glückspilz, alltså lyckosvamp.
Ja, där tror jag att vi kommer i mål.
Glückspilz alltså.
Ja, flugsvampen visar sig vara en lyckosymbol som blev en del av vårt julpynt via tyska jul- och nyårskort.
Den teorin känns väl ändå lite rimligare än det här shamanspåret.
Ja, jag köper den rakt av. Det här var allt om den lilla prydnadsflugsvampen, känd från otaliga adventsljusstakar. Jag heter Maja Åström.
Och jag heter Tommy Jönsson. Och i det här avsnittet har vi också fått hjälp av Sara Märta Höglund som gjorde research.
Loppmarknadsarkeologerna görs av produktionsbolaget Rundfunk Media för Sveriges Radio.